Julen är förbi, det nya året är redan igång och det är dags för New Year, New Me. Inte minst då det kommer till penninganvändningen, för mot slutet av året så för min del i alla fall så går det oftast en hel del pengar åt, inte minst då det kommer till julklappar. Och oberoende om man tror på att julgubben finns eller inte, så är det hem till min adress i Helsingfors som min krediträkning skickas, inte till Korvatunturi. Det sägs ofta att januari är årets fattigaste månad och det kanske ligger någonting i det. Men hur borde man tänka om sin konsumtion egentligen? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten gästas jag av Malin Wenberg som forskar i hållbart mode. Och jag undrar, går det att köpa mode som verkligen är hållbart? Och hur hållbart är det sist och slutligen att köpa saker second hand? Ja, förutom att min plånbok känns lite extra tunn i januari efter julshopping och diverse Black Friday-reor, så brukar januari annars också vara en månad då vi är många som funderar på hur vi lever och är och hur vi konsumerar. Du vet, de här tankarna om att kanske jag borde börja äta mer hälsosamt eller kanske jag borde börja spara mer eller sådär. Så jag har hamnat in på second hand shopping, särskilt på nätet och på telefonen, för det känns... Ja, det känns ju i alla fall som att det är skonsammare för miljön att man ger någon annan människas kläder till exempel en andra chans. Men är det verkligen så här enkelt? Jag vänder mig till Malin Wenberg som forskar i hållbart mode vid Stockholms universitet. Malin, är det mer hållbart och bättre att köpa saker och kläder second hand än att köpa nytt?
Snabbt svar. Är det alltid bättre med second hand? Nej. Det är det snabba svaret. Men här finns det ju såklart jättemycket och viktiga men. För det handlar om vi går tillbaka till liksom grundidén med cirkulär ekonomi och hur det ska bli hållbart. Då handlar det egentligen om att vi ska undvika nyproduktion. Och om man då sänker efterfrågan på nyproducerade kläder genom att istället handla second hand, ja, då ser vi ju absolut att utsläppen minskar. Och det här beror ju på att majoriteten av alla utsläpp, de uppstår ju i nyproduktionen. Mm. Och det är ju därför vi vill egentligen undvika överdriven nyproduktion. Här kommer då männet. Mm. Det som också händer är ju att vi köper mer kläder, för att på second hand, där har vi ju verkligen den här känslan av: om inte jag köper den nu kommer den inte finnas kvar.
Mm.
För det finns ju oftast bara en. Så det kan ju leda till att man faktiskt gör mer impulsköp. För att man känner stressen.
Ja.
Men sen har vi också frågan om minskade nyproduktionen såklart. Ja, och då finns det nu forskning som pekar på att det som också händer, det är att man redan vid första gång köpet börja tänka på att sälja plagget igen.
Mm-hmm.
Alltså, helt enkelt så här. En klänning kostar 2000 kronor, säger vi. Och då funderar du på, ska jag köpa den här klänningen? Är det lite för dyrt?
Mm-hmm.
Men sen får du veta, genom webbsidan eller med hjälp av en AI-agent, att du kan sälja tillbaka den här klänningen för 1000 kronor. Alltså, den kan cirkuleras igen. Och då börjar du redan fundera här. Vänta lite nu. Det betyder att jag betalar bara 1000 kronor. Jag betalar inte 2000. Så bara den här vetskapen om att man kan sälja sakerna igen gör att man sänker tröskeln för det där första köpet. Men jag vill absolut inte säga att vi ska sluta med second hand. För att om second hand funkar så som det ska enligt den cirkulära ekonomiska principen, då får vi ändå säga att ja, det är ju absolut bättre. Men precis som allt annat, när vi stoppar in den mänskliga faktorn här, så kan det finnas paradoxer eller bakslag. Det finns effekter som vi inte har tänkt på från början, men som uppstår på marknaden för att vi är människor här på marknaden. Vi är inte så rationella som vi gärna vill tro att vi är.
Och här skulle jag vilja stoppa bandet, för det här tycker jag låter intressant. trots att vi tror att vi gör någonting miljömedvetet när vi handlar second hand, så blir det ändå ofta en belastning på miljön. För att vi tänker att vi kan köpa fler nya plagg när vi kan tjäna tillbaka en del av summan då vi säljer dem som second hand senare. Och jo, jag kan medge, jag köper också nya kläder, inte bara begagnade. Och när jag köper nya kläder så vill jag ju att de ska vara så hållbara som möjligt och att de inte ska ha, du vet, hål och tappa formen efter bara två tvättar. Så hur hållbara är de kläder som säljs idag? Nå, när jag frågar Malin om vad hållbarhet egentligen betyder i modeindustrin så svarar hon att det faktiskt handlar om två olika sorters hållbarhet. Dels så finns det den materiella hållbarheten, alltså rätt och slett hur bra håller de kläder som du köper, vilket material är de gjorda av och hur ser arbetsvillkoren ut för de som har sytt din skjorta. Men sen finns det också en symbolisk hållbarhet som är lite intressant.
Och det här symboliska skulle jag vilja säga är kanske lite svårare. Och det här är egentligen frågan, är det på modet? Mm. Alltså, tänk dig den här känslan. Du står framför din garderob. Den är fullpackad med kläder. Mm. Och ändå så känner du, jag har ingenting att ta på mig.
Ja, ja.
Och hur kommer det sig? För att hela garderoben är materiellt välfylld. Mm. Men det symboliska värdet, alltså om du känner att det här är, ja, man kanske har den här känslan av att ja, men det här är inte riktigt jag längre. Och jag skulle vilja säga att det här handlar då om att modegraden, alltså det symboliska värdet, har tappats. Så vi har alltså hållbar mode där vi pratar om med vilket material är det, hur har arbetsvillkoren sett ut, kemikalier, materiella frågor. Sen har vi de symboliska frågorna. Och idag ser det faktiskt ut så att vi gör oss av med kläder långt innan det materiella värdet är slut. Vi gör oss av med kläder för att det symboliska värdet har tagit slut.
Ja, för att vi känner att den här tröjan, den är inte något cool mer. Vi vill ha någonting nytt.
Och det här drivs ju av någonting som kallas då modesystemet. Alltså om man tar bort de akademiska orden så här, trender. Det här är trender. När man får ett uppdatering, ett mejl, man får en Instagram, en TikTok om att nu är det ute med skinny jeans. Man kan inte ha tajta byxor på sig längre. Det går bara inte. Och alltså, rent materiellt, det är klart man kan ha tajta byxor på sig. Ett par skinny jeans är också gjorda av tvillvävd bomull. Mm. Men den designen som är på dessa tvillvävda bomullsbyxor som vi kallar skinny jeans, de funkar inte. Så de där byxorna kan ju vara materiellt jättehållbara, men symboliskt, ingen kommer använda dem, då spelar det ingen roll.
Det som jag framförallt reagerar på nu när du säger det här är att jag är ju definitivt inte oskyldig till det här. Vad borde jag tänka på för att inte falla i de här fällorna?
Ja, alltså ingen av oss är oskyldiga till det här brottet. Alltså att känna av de trenderna eller de symboliska förändringarna. Jag skulle säga att det är i princip omöjligt. För vi vill passa in. Så ja, alltså den här är väldigt svår. Jag skulle säga att stanna upp. Mm. Det är liksom ett första steg kanske. När du får den här känslan av att men gud, jag måste ha en brun kappa. Stanna upp lite här och fundera. Vänta, hur många annonser har jag sett för bruna kappor? Eller hur många influencers har jag sett i dessa bruna kappor under hösten? Det kanske inte är så att du egentligen har ett inre behov av en brun kappa. Så stanna upp. Det är ett första steg. Mm. Sen har vi då, om du verkligen tycker om någonting, spara det, och alltså om du hittar något nytt som du vill köpa, spara den här länken eller vad det nu är, och sen väntar du 1-2 veckor i alla fall, helst en månad, men 1-2 veckor. Och om du efter de där 1-2 veckorna fortfarande känner att det här är verkligen någonting som jag tycker om, då kan du köpa det.
Mm.
För att så här, det mest hållbara plagget är det plagget som du tycker om och därför använder. Och sen, ja, nummer tre såklart. Tänk utifrån hela garderoben. Om du till exempel köper en rosa skjorta för att du bara, den är så härlig i färgen just nu.
Mm.
Och sen inser du att ingenting i din garderob egentligen funkar med den där rosa skjortan. Då blir det ju kanske så att den här rosa skjortan används väldigt få gånger. För du kan inte para ihop det med någonting annat i garderoben. Så att man helt enkelt har ett garderobstänk från början. Vilka plagg finns redan i garderoben? Och det jag adderar ska komplettera så att jag kan få många outfits av samma mängd kläder.
Mm. Men Malin, om vi tar mig som exempel, om jag ser på vad jag har på mig idag. Jag har på mig en vitgrön stickad ylletröja som jag tror jag har stulit den av min pappa som har köpt den second hand någon gång i början av 90-talet tror jag. Och så har jag på mig ett par bruna manchesterbyxor som jag själv köpte i fjol. Och jag märker att den här tröjan med 30 år på nacken, den felas det ingenting alls på. Men mina byxor som jag köpte i fjol, de är redan nu slitna på vissa ställen. Så finns det skillnad på hur hållbara kläder var förr och hur hållbara de är idag?
Ja, och där pratar vi om materiell hållbarhet.
Exakt.
Skulle jag säga. Ja, alltså det är svårt att vara helt generell på den här frågan. Men man kan väl säga som så att vi har sen i princip 80-talet, mitten på 80-talet, så har ju det som vi kallar fast fashion i princip tagit över. Och fast fashion handlar ju då både om att trenderna går snabbare. Men det handlar ju också såklart om att produktionen ska gå snabbare. Det har effektiviserats något otroligt. Och det finns såklart många bra saker med effektivisering. Men det man också kan säga är ju att ja, vi lägger inte lika mycket tid på varje plagg i produktionen. Såklart gör det att kvaliteten, och då pratar jag om den materiella kvaliteten här, på många sätt sjunker. För att det går helt enkelt, det ska gå så himla snabbt.
Mm.
Man kan titta på sömmar på insidan av plagg. Man kan titta på sådant som sömsmån. Ofta äldre plagg har mer sömsmån. Det är ju en rent ekonomisk fråga. För när du klipper ut tygstycket så ju mindre spill du har eller ju mindre extra material du har, ja, ju mer pengar kan du spara såklart. Mm. Så om man till exempel tittar på äldre herrbyxor ofta så har de mycket mer sömsmån kvar. Och det här var ju för att vi skulle kunna ändra lite i kläderna. Om man efter jul då, apropå den, har ätit lite mycket skinka till exempel.
Mm-hmm.
Då gick det alltså helt enkelt att ändra lite i storlekarna på kläderna. Och det här var någonting man faktiskt gjorde på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Idag köper vi ju nytt istället för att ändra på de plagg vi har. Så jag skulle säga ja, plagg från längre tillbaka i tiden, men då pratar jag kanske 30 år och lite till ändå. Ja, jag skulle säga att de var materiellt mer hållbara och också då hade möjlighet för längre användning genom att också kunna ändras mer.
Mm. När vi en gång är inne på mina byxor som jag har på mig just nu, så minns jag att då jag köpte dem så såg jag på prislappen och det var inte liksom en struntsumma, utan jag kände ändå att okej, nu betalar jag lite mera för de här byxorna, då håller de säkert längre. Går det att dra en sån, liksom rita lika med tecken mellan ett högre pris och att de håller bättre materiellt i längden?
Jag vill ju svara ja på den, men jag kan nog tyvärr inte svara ja på den. Mm. Nej, alltså det är klart att det finns vissa varumärken eller företag som fortfarande jobbar jättemycket med kvaliteten och den typen av produktion som kostar mer pengar och därför kostar plagget mer pengar. Men det är inte bara så att det är produktionen som kostar pengar. Idag läggs också extremt mycket av pengarna på just marknadsföring. Att bygga upp brandet.
Mm.
Så Bara för att det har en högre prislapp betyder det inte automatiskt att plagget är bättre ur en materiell synvinkel.
Men avslutningsvis, Malin, undrar jag, alltså, hållbart mode har varit tema för den här intervjun, delvis i alla fall. Så kan man ens säga att det finns någonting som hållbart mode? För det känns ju nu när vi har talat om det här så, som två ord som inte riktigt går ihop.
Nej, det gör de ju inte. Mode, det ordet betyder ju egentligen just trender och förändring.
Mm.
Hållbart, eller hållbarhet, det betyder ju bestående. Hållbart mode, bestående förändring, skulle väl det ordet egentligen betyda då. Så nej, som ord så funkar det inte, det gör det inte. Men det som är helt tydligt, det är att det finns jättemycket som säljs som hållbart mode på marknaden. Det är väldigt spännande att följa utvecklingen. Även om jag kanske låter lite pessimistisk när jag säger att det inte finns något hållbart mode, så finns det ju ändå jättemånga företag, måste jag säga, idag som arbetar aktivt med de här frågorna. Sen finns det andra företag som kanske inte jobbar lika aktivt. Men rollen som konsument här, den får man inte glömma, och den finns. Och tänk över vad du behöver och sen kanske också inse att vi är alla påverkade. Förmodligen har du inte kommit på själv att du behöver en brun kappa. Förmodligen har du blivit tillsagd att du behöver en brun kappa.
Tack för den här analysen, Malin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Malin Wennberg som doktorerar i marknadsföring med fokus på hållbart mode vid Stockholms universitet. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden med ett nytt ämne, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmixa dagens podd står Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent.